إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vi kommer idag, bihaulillahi ta'ala, att börja gå igenom kapitlet om fastan från boken Sahih al-Bukhari. Och innan vi börjar att gå igenom kapitlet om fastan så tänkte jag lite kort nämna lite grann om författaren och denna bok. Och jag repeterar kort. Egentligen skulle vi kunna ha en eller två föreläsningar om detta. Och när vi studerade i Saudi i Kulliyat al-Hadith så hade vi jättemånga föreläsningar om författaren, boken, vad han hade för tillvägagångssätt, vad han har för kriterier och så vidare. Men vi nämner lite så att man ska förstå värdet av denna bok och också vem författaren var. Taib. Författaren är Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizba ibn Shu'ba al-Ju'fi al-Bukhari. Och han föddes år 194 hijri. 194 hijri. Han föddes blind. Eller han var blind i tidig ålder i det som nämns i böckerna. Och hans mamma brukade göra mycket dua att Allah subhanahu wa ta'ala skulle ge honom synen tillbaka. Jättelänge. Tills en dag då hon fick en dröm. Och i drömmen så såg hon profeten Ibrahim alayhi salam. Som sa att Allah subhanahu wa ta'ala har gett din son tillbaka synen. På grund av att du vänder dig till Allah i dua så ständigt och ofta. Och på morgonen när hon vaknade efter denna dröm så subhanallah han hade fått tillbaka synen. De säger att han började studera hadith i tidig ålder. Redan vid 11 års ålder. Så gick han på hadithlektioner i hans stad. Och han till och med rättade läraren i staden. När han var 11 år. Han åkte sen på hajj. Tillsammans med sin mamma och sin bror. Och han stannade sen i Mekka och Medina. I Hijaz för att fortsätta studera. Och redan där, de nämner att som 16-åring. Ungefär vid 16 års ålder så utmärkte han sig bland resten av studenter. Det nämns att han satt bland de lärda. Och förr i tiden, då skulle man skriva. Inte som nu, man kommer att lyssna på föreläsningen och därifrån. Man satt med penna och papper och skrev ner haditherna som sheikhen nämnde. Men Imam Bukhari, han satt bara utan att skriva. Så hans vän säger till honom, hur kan du komma hit utan att skriva? Du kommer att gå härifrån utan att ha lärt dig någonting. Och sen folk fortsatte att säga samma sak. Då så sa han, Tayyib, efter 2 veckor. Då sa han, okej, hämta era böcker. Och sen så rabblade han upp ungefär 15 000 hadither från minnet. Och inte bara 15 000 hadither, tillsammans med dess berättarkedja. Och hans yani minne var så precis att folk hämtade sina böcker och rättade det de hade skrivit. Men de som skrev dissade honom för att han inte skrev. Men det slutade med att de rättade sina böcker efter hans minne. Och det här var ungefär vid 16 års ålder. Mashallah. Och han fortsatte sen sin resa till alla de islamiska städerna där kunskapen lärdes ut. Och sedan började han att skriva böcker. Han började skriva böcker redan vid 16 års ålder. Böcker om tarikh, historia och biografi. Och han började senare att skriva Sahih al-Bukhari ungefär vid 18 års ålder. Och det sägs att han tog ungefär 16 år på sig för att skriva denna bok. 16 år för att skriva Sahih al-Bukhari. Mashallah, idag folk skriver böcker på en månad, 2 månader, 3 månader. Men här ser man noggrannheten. Och inte bara 16 år. Sahih al-Bukhari består av ungefär 9000 hadither. Som om man räknar med de som repeteras. Och de som är förkortade kedjan och så vidare. Taib, han valde ut dessa hadither från 600 000 hadither. Ja? Han kunde i huvudet 600 000 hadither. Och valde han ut ungefär 9 000 hadither. Och tar man bort de som repeteras och så vidare, så blir det ungefär 2700 någonting. Ta i 16 år. Och inte bara det. När han ville lägga en hadith i Sahih Bukhari, vad gjorde han? Han gick och gjorde ghusl. Och sen gjorde han två raka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen skrev han ner hadithen. Mashallah. Under 16 års tid. Och det var för att samla haditherna. Sen när han skulle skriva kapitel, rubriker, då gjorde han samma sak. Då satt han i profetens moské alayhi salam i Rauda. Yani den här platsen mellan profetens hus alayhi salam och hans minbar. Och samma sak där, när han skulle skriva en rubrik, så gjorde han tvättade sig och gjorde två raka till Allah subhanahu wa ta'ala för att då skriva rubriken. En fråga: varför skrev Imam al-Bukhari denna bok Sahih al-Bukhari? Ibn Hajar al-Asqalani, som har den kändaste förklaringen på denna bok, nämner tre stycken orsaker. En orsak var att Imam al-Bukhari, som vi sa då, levde på 200-talet efter profeten Muhammad a.s. Han såg att folk hade skrivit böcker och samlat hadither som kanske var lite svåra för folk. Hadither som innehöll starka hadither, hadither som är hasan, godtagbara, och hadither som var daif, vilket kan vara förvirrande för folk som inte har kunskap. Så han ville skriva en bok som bara är sahih. Taib. Det nämns som första orsaken. En liknande orsak var att hans lärare, den stora imamen Ishaq ibn Rahoya, som var qarin, alltså han var samtidigt som Imam Ahmed och en av de största lärare i islam, han sa till sina elever, och bland dem var Imam al-Bukhari, han sa: om någon av er, eller om någon skulle ha kraften och orken, eller skulle vilja samla en bok, en kortfattad bok med autentiska hadither från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa Imam al-Bukhari att då fick jag den här viljan i hjärtat att samla denna bok. Den tredje orsaken som nämns, det var att Imam al-Bukhari fick en dröm, en sann dröm. Och det var att han såg sig själv stå med en fläkt, som en slags fläkt, över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och han viftade bort flugor som försökte komma nära profeten Muhammad alaihi wasallam. Och då sa Imam al-Bukhari att jag gick till de lärda för att de skulle tolka den här drömmen till mig. Och då så sa de: det betyder att du kommer att försvara profeten Muhammad alaihi wasallam från lögner. Du kommer att ta bort falska saker som har tillskrivits honom. Och bilhaq, yani, det var exakt det som han gjorde. Med att bland annat skriva denna bok, och att också klargöra andra hadither, om de är autentiska eller inte. Den här boken säger Imam al-Dhahabi om, han säger: wa amma jami'u as-sahih fa ajallu kutub al-islam wa afdaluha ba'da kitab Allah ta'ala. Vad beträffar denna bok, så är det den bästa, yani han säger den högsta och bästa boken i islam efter Allahs bok. Efter Koranen, vad är den bästa boken? Den mest autentiska, pålitliga boken, Sahih al-Bukhari. Och han säger sen, Imam al-Dhahabi: om en person skulle resa 11 farsakh för att höra denna bok, så skulle hans resa inte vara i onödan. Vet du hur mycket en farsakh är? Ett gammalt mått. Det är ungefär 5-6 kilometer gånger 1000. Ja, vad blir det? Är ni 5-6 tusen kilometer för att höra denna bok, så skulle hans resa inte vara i onödan. Hur långt är 5 tusen kilometer? Det är, du hamnar någonstans i Afrika, eller hur? Idag, mashallah, folk orkar ens gå 1 kilometer för att komma på en föreläsning. Allah al-Musta'an. Medan dessa imamer reste till Masr, Egypten, till Sham, till Mekka, till Medina, till Kufa, till Basra, överallt, runt, i åratal, för att lära sig denna kunskap. Och det var inte så att de reste på bekvämliga färdmedel, de bodde på lyxhotell. Nej, det var svåra förhållanden, mashallah. De kämpade, de gjorde uppoffringar, men alhamdulillah, de blev belönade. De blev islams stora imamer och förebilder, som har gett oss, yani med Allahs vilja, den här kunskapen. Subhanallah, må Allah belöna dem. Naam. Och en sak som också utmärker den här boken, Sahih al-Bukhari, det är att det inte bara är en samling av hadither, 9000 hadither, utan han nämnde kapitel och underkapitel, och i dessa kapitel finner man Imam Bukharis kunskap. Yani när han presenterar kunskapen för oss, så nämner han i kapitel att så och så är wajib, obligatoriskt. Så och så är förbjudet. Belöningen för att göra si och så nämner han hadithen. Så att du kommer fram till en slutsats av att läsa boken. Att du får kunskap. Och det här är bästa sättet att få kunskap på. Att få den direkt från islams rena källor, Koranen och Sunna. Och Imam Bukhari utmärker sig också med att han tillhörde inte någon speciell madhab, utan han tillhörde ahlul hadith, folket av hadith, som försöker att följa den korrektaste åsikten. Inte att följa någon speciell madhab eller någon åsikt, utan att följa det som Allah och profeten alaihissalam har sagt. Taib. Och Imam Bukhari utmärker sig också med att han var en man av sunnah. Han tillhörde inte någon bid'a, någon innoverad sekt i islam. Och därför så säger Imam al-Bukhari att jag tog kunskap från mer än tusen lärda. 1080 stycken lärda. De var alla från Ahlul Hadith. Och de alla sa att iman stiger och iman sjunker. Är ni vad han säger här? Han säger att han tog kunskap från mer än 1000 stycken lärda. 1000 stycken ulema. Och han säger att de var alla från Ahlul Hadith. Yani de var alla lärda. Och de var alla från Ahl Sunna. De hade korrekt åsikt när det kommer till iman och till andra frågor. Och där finns det en lärdom idag för oss att vi ska inte ta kunskap från vem som helst. Man ska inte ta kunskap från okunniga människor. Folk som inte är utbildade. Folk som inte har suttit med de lärda. Och man ska inte heller ta kunskap från folket av bidda. Utan man tar kunskap från de rena källorna i islam. Taib. Så det här var lite kortfattat om Imam al-Bukhari. Och han dog, Allah yarhamu, år 256 hijri. Så han föddes 194 och dog 256. Så han blev 62 år gammal. Taib. Må Allah subhanahu wa ta'ala visa honom sin rahma och förlåta honom för hans synder. Vi börjar nu bi'idhnillahi ta'ala kitab al-siyam. Och kitab al-sawm. Taib. I vissa böcker det står kitab al-sawm och i vissa det står kitab al-siyam. Samma sak. Boken om fasta. Och han säger där kapitel 1, bab wujub al-sawm ramadan. Plikten att fasta i ramadan. Yani att fasta i ramadan är wajib. Vad är bestämmelsen för att fasta i ramadan? Det är obligatoriskt. Och han nämner Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala säger: troende, fastan har föreskrivits för er så som den föreskrevs för de som levde före er för att ni ska uppnå taqwa. Surat al-Baqara 183. Och jag vill också påpeka en sak innan vi går in i ämnet här, och det är att hur kommer vi att göra förklaringen på dessa hadither och dessa koranverser? Vi kommer att försöka göra förklaringen lagom. Inte för kort och inte för lång. Och förklaringen är baserad på denna förklaring av Sheikh Mohammed ibn Saleh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, som har en ganska kort förklaring där han också citerar andra lärda som Imam al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi, som var den första som skrev en förklaring på Sahih Bukhari. Och det för oss också till en annan fråga: hur många förklaringar tror ni att det finns på denna bok? Ibn Hajar nämner att det finns ungefär 150 förklaringar. Eller Afan lärde efter honom nämner att det finns ungefär 150 förklaringar på den här boken. Och när jag säger förklaring, det är inte den här, utan det är volymer så här mycket. Mashallah. Så vi kommer att basera oss på Sheikh Uthaymins förklaring. Och här nämns också Sheikh bin Baz förklaring lite grann, lite ta'liqat, lite fotnoter. Och vi kommer också ta jättemycket från den kändaste förklaringen som heter vad? Vad heter den bästa förklaringen och kändaste förklaringen på Bukhari? Vad heter den? Fethul Bari. Som är skriven av vem? Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Som skrevs ungefär 700 år sedan. Det är den bästa förklaringen på Sahih Bukhari. Och han citerar jättemånga lärda före honom i den boken. Så att vi kommer inshallah att försöka ge er det bästa från dessa förklaringar. Och det lättaste som är anpassat för folket i Sverige. För om man kollar på vissa av dessa förklaringar så ibland drar de ut jättemycket på förklaringen. Kanske en hadith förklaras i 10 sidor. Och de går igenom språkliga nyttor. De går igenom berättarkedjan, vilka personerna är och så vidare. Och jättemånga olika åsikter och så vidare. Och vi ska inte fördjupa oss allt för mycket, utan vi ska försöka att ta slutsatsen och lärdomarna och nyttorna från dessa hadithen. Tayyib. Så. Författaren börjar med att nämna en vers från Surat al-Baqara på att fastan är obligatorisk. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala säger troende. Och det här hör vi ofta i Koranen, eller hur? Ya ayyuhalladhina amanu. Sahaba sa, om ni hör ya ayyuhalladhina amanu, så ska ni lyssna. Ni ska lyssna. För antingen så kommer Allah att beordra med någonting, eller Allah kommer att förbjuda för någonting. Tayyib. Och de lärde nämner också, som Sheikh Uthaymin, att om Allah subhanahu wa ta'ala säger ya ayyuhalladhina amanu, troende, så förstår vi att den saken som kommer att nämnas efter är en egenskap av iman. Någonting som stärker våran iman. Och om man brister i det som man beordras med, så är det någonting som försvagar ens iman. Tayyib. Allah säger då ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Fastan har blivit föreskriven för er. Kutiba, det vill säga den är obligatorisk. Allah har gjort fastan obligatorisk. På oss, så som han gjorde fastan obligatorisk till de som levde före oss. Det vill säga, al-Yahud wa al-Nasara. Fastan har varit obligatorisk för de som fick uppenbarelsen före oss. Här nämner ulema, vad är nyttan med att Allah nämner att vi ska fasta så som de fastade? Sheikh Uthaymin nämner att det finns en teslia, en tröst. Och det är att om de klarade av att fasta, då ska vi också klara av att fasta. Eller hur? Yani, fasta kan vara svår. Du fastar i värme, du fastar långa dagar, vilket vi inshallah vi kommer göra i år. Det kan vara svårt, men då ska du veta att de före klarade av att fasta, då ska jag också kunna klara av att fasta. Eller hur? De lärde nämligen också att det här väcker tävlingsandan i oss. Att om de tävlade, om de fastade, då ska vi också fasta. Vi ska tävla med dem. Vi ska vara bättre än dem. Och det här är något positivt i islam. Att man ska tävla i det goda. Alla säger då att fastan är obligatorisk för oss så som den var obligatorisk för dem. La'allakum tattaqun. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala visheten varför vi ska fasta. Och den här frågan kommer. Varför fastar vi? Här nämner Allah en orsak. Och det är den viktigaste orsaken. Varför fastar vi? Jo, för att uppnå taqwa. Att uppnå Guds fruktan. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa kan översättas till Guds fruktan. Men om man kollar på dess innebörd, så betyder taqwa att göra det som Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Okej? Okay? Det är taqwa. Och fastan lär oss taqwa. Fastan gör oss till bättre muslimer. Vi lär oss att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Till att lyda Allah och till att inte synda. Hur? Jag ska nämna ett exempel. Eller jag ska nämna någonting konkret. Och det är att i Ramadan så låter vi bli att äta och dricka och att ha intimt umgänge under dagen. För Allahs skull. Och de här sakerna är i grunden halal. Eller hur? Det är halal att dricka vatten. Det är halal att äta bröd. Men i Ramadan så låter vi bli att göra det. För det är förbjudet. Allah har förbjudit det. Så om vi under 30 dagar kan låta bli att äta och dricka under dagarna. Vi lämnar det som Allah egentligen har gjort halal i 30 dagar för Allahs skull. Ska vi då efter Ramadan inte kunna lämna det som är haram? Rent logiskt. Om jag kan avstå från att dricka vatten i Ramadan, som det är halal. Ska jag då efter Ramadan inte kunna låta bli att dricka, röka, zina och allting som är haram. Eller hur? Så fastan är som en skola, en madrasa, som lär oss att behärska oss själva, att kontrollera oss själva, att bli starkare människor, som inte bara följer sina lustar och begär och gör allt de känner för. För gör man det så kommer man gå under. Så det är väldigt viktigt att man då kan begränsa sig själv och att behärska sig själv. Och Sheikh Uthaymeen kommer sen att nämna mera nyttor med fasta. Men innan det så kommer en hadith. Eller det kommer tre hadithen. Den första hadithen är en hadith som berättas från Talha ibn Ubaidillah. Att en beduin kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ira ras. Med lite rufsigt hår. Ni vet alla vad en beduin är för någonting, eller hur? Ökenmänniska, en person som bor i öknen med sina kameler och så vidare. Han kom till profeten Muhammad alaihissalam och hade lite rufsigt hår. Och han sa, ja Rasulullah, berätta för mig vad Allah har gjort obligatoriskt från bönen. Och då så säger profeten alaihissalam, as-salawatul khams, de fem obligatoriska bönerna. Förutom om du vill göra frivilliga böner. Och då säger mannen, berätta för mig vad Allah har gjort obligatoriskt från fastan. Och då säger profeten Muhammad a.s. Shahru Ramadan. Att fasta i Ramadan. Förutom om du vill göra frivillig fasta. Och då säger mannen, berätta för mig vad Allah har gjort obligatoriskt för zakat. Och då så berättade profeten a.s. om zakat. Och han berättade om islams bestämmelse. Och då så säger mannen, Walladhi akramak bi, walladhi akramak. Vid honom som har ärat dig, yani vid Allah, han svär vid Allah, så kommer jag inte att göra någonting frivilligt. Yani jag kommer inte göra någon extra gärning i islam. Och jag kommer inte heller att minska från de saker som är obligatoriska. Och då säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq, aw dakhal al-janna in sadaq. Rasul alaihi wasallam säger, om han talar sanning kommer han få framgång. Eller talar han sanning kommer han att gå in i Jannah. Och det är så skönt. Jag slipper säga hadithen är sahih. Eller hur? Kallas, hela boken, allting är sahih. Det finns ingenting da'if. Så i den här hadithen finner vi att den här mannen kommer till profeten Muhammad a.s. och frågar grundläggande frågor. Vad är det för salah som är obligatorisk? Vilka böner måste jag be i islam? Och då säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fem böner. Fem stycken salat. Fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Det här är de bönerna som vi är förpliktigade att be. Och så säger han, förutom om du vill göra frivilliga böner. Det som är utöver. Men här lär vi oss att de obligatoriska bönerna i islam är fem. Och det är en viktig fråga. För jag har hört att i vissa kulturer så nästan måste man be sunna böner. Ja, det måste. De säger dhuhr är, vad säger de? 10 raka. Eller? De säger ni 4 fard, 4 sunna efter, 2 före, 10 och så vidare. Fajr, de säger 4. Nej, fajr är 2. Vill du be 2 sunna, alhamdulillah. Vill du be sunna på dhuhr, alhamdulillah. Men du måste inte. Om en person väljer att bara be 5 gånger om dagen, alhamdulillah. Och samma sak med fasta. Vad är det jag måste fasta, säger mannen? Och då säger profeten Muhammad a.s. Ramadan. Och där finner vi beviset på vad författaren nämner. Han säger plikten att fasta Ramadan. Yani den enda fastan som är obligatorisk i grunden är Ramadan. Det finns ingen annan fasta som är obligatorisk. Förutom ibland det kan hända att en person faller in i någonting som gör att han måste fasta. Som en person som har råkat döda någon av misstag. Han måste fasta 2 månader. Men inte att i grunden måste alla muslimer fasta 2 månader. Utan för att han gjorde det här felet. Taib. Och det finns också andra tillfällen där man måste fasta. Men generellt så måste man bara fasta i Ramadan. Okej? Okay? Och sen betala zakat. Vill man ge extra så alhamdulillah, det är khair. Så mannen säger, Han svär på Allah, jag ska inte göra någonting mer än det som är obligatoriskt. Jag ska bara be 5 gånger om dagen. Jag ska bara fasta ramadan. Jag ska bara betala zakat 1 gång om året. Alltså. Vad är resultatet? Han går in i Jannah om han håller det han lovar. Han går in i Jannah, inte i elden. Han räddas från elden och går in i Jannah. Om han lovar det han håller. Och han får framgång om han håller det han lovar. Det han lovar. Här säger också Sheikh bin Baz rahimahullah: "Man iqtasara 'ala al-wajibat wa taraka al-muharramat kana min as-su'ada' an-najin." Den som begränsar sig till de obligatoriska gärningarna och lämnar de förbjudna gärningarna kommer att vara från de lyckliga och de som då skonas från straffet. "Walakin tafutuhu darajatu as-sabiqin." Men han kommer att förlora de högsta av nivåer, alltså i paradiset. Och han kommer att vara från al-abrar. För darajat lil muslim, zalimu li nafsihi wal muqtasid was sabiq bil khayrat. Och haulai kulluhum muslimu. Vad är det han säger? Att personen som gör islams 5 pelare, han kommer att få framgång. Han kommer att få framgång och han kommer att gå in i paradiset. Men han kommer inte att komma in i det högsta paradiset. Han missar de här nivåerna. Varför? För att komma till högsta jannah så måste man göra frivilliga gärningar. Man måste göra någonting extra. Och han nämner den här versen i surat al-Fatir, där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att muslimerna är 3 kategorier. Zalimun li nafsi. Muslimen som syndar. Han har vissa brister. Al-muqtasid. Den som gör det han är skyldig att göra. Han gör inte mindre och han gör inte mer. Och al-muqtasid kallas också för al-abrar. Inna al-abrara la fi na'im. Och de kallas också för ashabul yamin. Okej, alla de här 3 termerna är synonymer på al-muqtasidin. Och sen har vi de bästa. Wasabiqu bil khayrat. Det är de som tävlar i det goda. De håller sig borta från haram. De gör det som är wajib. Och de gör extra. De här kommer att nå de högsta nivåerna i paradiset. Mashallah. Som profeten Muhammad a.s. nämnde i al-hadith al-Qudsi, hadith Abi Huraira i Sahih Muslim, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Allah säger att det finns ingenting som jag älskar mera än de obligatoriska gärningarna och som för en människa närmare mig än de saker som är obligatoriska. Och sen fortsätter min tjänare att närma sig mig med de saker som är frivilliga tills det att jag älskar honom. Taib. Till slutet på hadithen. Så när man gör de obligatoriska gärningarna, det är bäst. Och när man gör det som är sunna, då, mashallah, blir man från Allahs awliya. De som Allah älskar. Och man får de här högsta nivåerna i nästa liv. Mashallah. Så här finner vi en uppmuntran till att göra mycket goda och frivilliga gärningar. De lärde nämner också en annan nytta med att göra frivilliga gärningar, som Sheikh Abdul Mufsin al-Abbad. Han säger att frivilliga gärningar är som ett skydd kring de obligatoriska gärningarna. Du ber 5 gånger om dagen och blir salat. Och sen ber du sunna böner. Taib. Yani den här personen kommer inte bara sluta be obligatoriska böner. Eller hur? Om han slutar be någonting, han slutar be frivilliga böner. Kanske han blir lat, han kanske blir sjuk eller någonting. Men han kommer bevara de obligatoriska bönerna. Så den som är mån om att be sunna böner kommer också vara mån om att be sina obligatoriska böner. Taib. Så att det finns en stor nytta med att be frivilliga böner och att fasta frivillig, fasta och så vidare. Frivilliga gärningar kommer också att komplettera de bristerna vi har i de obligatoriska gärningarna på domedagen. Som du har nämnt i Sahih Hadith. Vad händer på domedagen? Alla kommer fråga oss om salah. Har vi bett våra salah? Har vi fastat ramadan? Har vi betalat zakat och så vidare? Om vi har några brister så kommer Allah att säga till änglarna: kolla om han har frivilliga gärningar. Sunna bön, sunna fasta. Låt dem då komplettera hans obligatoriska gärningar där det finns brister. Så mashallah, det är väldigt bra att göra sunna gärningar. Subhanallah. Så pass att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att 2 raka'a före fajr, sunna, är bättre än allt som finns på dunya. Ja, när du fick välja att få allt som finns på dunya eller att får belöningen av 2 raka före fajr, den här belöningen är större. Mashallah. Och en gång så gick profeten Muhammad alaihissalam förbi en grav. Han sa att den här personen skulle komma tillbaka till dunya och göra 2 raka sunna är mer älskat för honom än allt som finns på dunya. Ja, nu fick han komma tillbaka och äga hela världen, allt guld och silver, allting på dunya, eller att göra 2 raka. Vad skulle han välja? 2 raka. Han inser att allting världsligt kommer att försvinna. Men 2 raka finns kvar. Belöningen sparas hos Allah på domedagen. Nah. Författaren nämner sen hadith Nafi' från Ibn Umar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam fastade Ashura, och han beordrade att man ska fasta Ashura. Men när Ramadan blev obligatorisk så slutade Abdullah bin Umar att fasta den här dagen, förutom om det var samtidigt som en annan frivillig fasta. Och i nästa hadith så berättas det från Urwa, från Aisha radiyallahu anhuma, att Quraysh brukade fasta på Ashura i Jahiliyyah. Och sen så beordrade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att man ska fasta Ashura tills det att Ramadan blev obligatorisk. Då så sa han: den som vill fasta Ashura får göra det, och den som vill kan bryta sin fasta. Här nämner författaren 2 hadither om fastan i Ashura. Fastan i Ashura som muslimerna gjorde innan Ramadan. Och vad var det som hände? Judarna brukar fasta den här dagen. Judarna fastade Ashura. Och vissa icke-muslimer innan islam fastade också, för de brukade ta efter Ahlul Kitab, judarna. Tayyib. Så när profeten Muhammad alaihissalam frågade judarna: varför fastar ni idag? Då så sa de: det här är en stor dag. Det här är den dagen då Allah subhanahu wa ta'ala räddade Musa från Fir'aun. Så vi fastar till Allah i tacksamhet. Och då säger profeten Muhammad alaihissalam att vi står närmare Musa än er. Han är våran profet mer än eran profet. Och så sa han till muslimerna att de skulle fasta. Och han sa: om jag lever nästa år så ska ni fasta en dag tillsammans med Ashura, så att vi inte fastar som judarna. Så här finner vi att Ashura är en väldigt nobel dag att fasta på. Och det kommer att komma senare i detta kapitel, eller senare i detta kapitel namn, just belöningen i att fasta Ashura. Men det författaren nämner här är att muslimerna först fastade Ashura. Och här finns det olika åsikter. Var det obligatoriskt eller var det frivilligt? Al-Jumhur, majoriteten, säger att det var frivilligt att fasta Ashura. Och vissa som Imam Abu Hanifa säger att det var wajib. Men Allah alam, Al-Jumhur säger att det var sunna att fasta Ashura. Och sen så kom Ramadan. Då var det det som blev obligatoriskt. Och att fasta Ashura blev frivilligt. Så hadithen bevisar att det är wajib, obligatoriskt att fasta i Ramadan. Okej? Okay? Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala nämner här i förklaringen att fastan på arabiska betyder al-imsak. As-sawm bil-lugha huwa al-imsak. Fastan på arabiska betyder att hålla tillbaka någonting. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger om Maryam: inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. I surat Maryam: jag har avlagt en ed eller löfte till Ar-Rahman att fasta, sawman, och att inte prata med någon. Innebär vad Mariams löfte? Att avhålla sig från att prata. Och hon använder ordet sawm för att definiera då att avhålla sig. Så grundordet är att sawm då betyder att avhålla sig från någonting. Och det är också just det som fastan betyder i den islamiska benämningen. Sawm betyder att avhålla sig från mat, dryck och intimt umgänge från soluppgången till solnedgången. Man avhåller sig från de saker som bryter fastan, från soluppgången till solnedgången. Det är definitionen av fasta. Ja. En fråga. Vem är det som är skyldig att fasta? Vem är det som är skyldig att fasta? Måste alla muslimer fasta?
Den som är i sitt sinnesfulla bruk.
Den som är aqil, sina sinnesfulla bruk. Och två?
Muslim.
Ja?
Bofast.
Ahsent, bofast. Den som är resande behöver inte fasta.
Frisk.
Den som är sjuk behöver inte fasta. Ni glömde en viktig.
Mogen.
Ejo, Bälir. Han ska vara mogen. Ja, ni 14-15 år. Då är det wajib att fasta. Och när det kommer till kvinnan ska hon inte ha hennes period eller efterblödningar. Eller om hon är gravid eller ammar behöver hon inte heller fasta. Men alla förutom dessa ska då fasta. Och han säger att fastan är då obligatorisk i islam. Det är en av islams fem pelare. Och det råder konsensus i den här frågan. Det finns inte två olika åsikter i frågan om fastan. Utan alla muslimer är överens om att man måste fasta. Och då säger Sheikh Uthaymeen, vad är då nyttan med att fasta? Förutom den nyttan som vi nämnde. Och den ska ni alltid komma ihåg. Vad är första nyttan med att fasta?
Taqwa.
Du uppnår taqwa. Han nämner också att från nyttorna med att fasta är att man verkligen inser Allahs ni'ma som han har gett till människorna. Då man längtar efter att äta och dricka och att ha intimt umgänge. Yani saker som man tar för givet. Och man uppskattar inte det goda man har tills man inte får det. Tills man blir förbjuden från det. Eller tills man mister det. Är det inte så? Man vet inte värdet av någonting tills man förlorar det. Och vi tar mycket saker för givet. Att äta och dricka, eller hur? Men som handlar, det finns folk som inte kan äta och dricka. Eller vad skulle hända om alla inte gav oss mat och dryck? Så att när vi fastar så inser vi verkligen subhanallah, det är ni'ma. Att jag ens kan dricka det här vattnet. Att jag kan äta de här dadlarna. Det är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Som vi kanske annars ni glömmer bort och försummar. Så vi blir påminda. Han nämner också från nyttorna med att fasta är att det tränar oss i tålamod. Det tränar oss i tålamod och att kunna behärska sig och att begränsa sig. Man blir en starkare människa. För att fasta i tålamod. Och de lärda nämner att fastan är alla former av tålamod. Tålamod i att lyda Allah då du fastar. Tålamod i att inte synda. När du fastar, du lämnar det som är haram. Och tålamod i att acceptera ödet. För att ge dig motgångar och svårigheter. Vilket du också gör när du fastar. Han nämner också från visheten med att fasta är att de rika får smaka på hur de fattiga känner sig. De rika som kan äta och dricka vad de vill får också uppleva hur det är att vara fattig. Att inte ha mat. Vilket kanske gör dem mer ödmjuka och har mer rahma mot de fattiga. Vilket leder till att de kommer att hjälpa de fattiga. Han nämner också för nyttan av fastan är att när man fastar så blir blodcirkulationen långsammare och mindre. Och då har nämnt sin hadith att shaitan går runt i människan som blodet. Han går runt i människan som blodet ibland. Taib. Så när man fastar, då har shaitan mindre chans att kunna manipulera människan. Man blir mer skyddad mot shaitan. Han nämner också att för nyttorna av att fasta är att det är himja. Det renar kroppen och skyddar kroppen från det här överflödet av allting som vi äter och dricker. Kroppen behöver rensas ibland. Och speciellt de här tiderna där vi äter så mycket saker som innehåller kemikalier och gifter och så vidare. Så att kroppen behöver rensas. Eller hur? Och därför ibland som handlar efter ramadan man känner sig friskare. Är det inte så? Det är så. Och till och med nu när man kommer på den här 5-2-dieten. Till och med icke-muslimerna säger man ska fasta 2 dagar i veckan. Exakt som profeten Muhammed har lärt oss alaihissalam. Fasta 2 dagar i veckan. Han sa det för 1400 år sedan. Idag, mashallah, det är värsta upptäckten. Subhanallah. Så alhamdulillah, att fasta ger människan hälsa. Han nämner också från nyttorna av att fasta är att den som fastar oftast gör mera goda gärningar. Det är inte så att den som fastar går på disco, eller hur? Nej, den som fastar, han läser Koranen, han lyssnar på föreläsningar, han går till moskén, eller hur? Han gör bra saker. Så att fastan leder till någonting annat gott. Och det gör att du håller dig borta från haram. Så det här är några nyttor med fastan. En annan fråga som Sheikhen tar upp. Varför kallas månaden Ramadan för Ramadan? Han nämner att ordet Ramadan kommer från Ramba, som betyder hetta. Och det sägs att araberna namngav alla månader baserat på händelser. Och att det var koket ett år. Att man brände sig på marken när man gick barfota. Så de kallade månaden för Ramadan, baserat på det. En annan åsikt är att den kallas för Ramadan för att den med sin värme, eller som värmen bränner bort synder. Yuhriqu al-dhunub. Att Ramadan bränner bort våra synder. Vilket också stämmer, eller rent logiskt. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab fadlu som. Babu fadli som. Kapitlet dygden av att fasta. Ja, vad är belöningen? Vad får man om man fastar? Vi ska fasta, ja. Om vi inte fastar syndar vi. Men vad får man då för belöning om man fastar? Och det här är viktigt att känna till. För när vi hör om dessa belöningar så blir vi uppmuntrade. Eller hur? Tarib, vi blir yani hypade, som man säger. Den här moroten, att vi vill ha den här belöningen. Författaren nämner här den kända hadithen från Abu Huraira. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: As-siyamu junna. Fastan är en skuld. Fala yarfuth wa la yajhal. Så tala inte fult och bete er inte dåligt. Och om någon svär åt er eller vill bråka med er, så ska ni säga: jag fastar två gånger. Vid honom i vars hand min själ vilar, så är andedräkten från den fastande mer älskad av Allah än doften av misk. Han lämnar sin mat, sin dryck och sin lust för Allahs skull. Och så säger Allah: fastan är för mig och jag kommer att belöna med den. Och el-hasana, goda gärningar, tiodubblas. Ja. Den här hadithen består av flera stycken meningar. Den första meningen är as-siyamu junna. Fastan är en skuld, ett skydd. Och då säger ulema ett skydd mot två saker. Ett skydd i dunya, i detta liv, och ett skydd i nästa liv. Skyddet i detta liv är att fastan är ett skydd mot synder. Yani när man fastar så blir man oftast lite svagare. Ens shahwa, ens lustar blir svagare. Taib. Och lustar och begär är just en av de sakerna som leder människan till helvetet. Huffat in naro bi shahawat. Som profeten Muhammed sa alaihi wasallam, att elden är omgiven med lustar. Yani saker som folk dras åt som är haram. De här sakerna leder till elden. Och de här sakerna lämnar man när man fastar. Okej? Okay? Så fastan är en skydd i dunya från att göra haram. Och därför gav också profeten Muhammed alaihi wasallam rådet till ungdomarna att de ska fasta om de inte kan gifta sig. Så att de inte hamnar i haram, att de får flickvän och så vidare. Taib. Så fastan är ett skydd i detta liv. Och fastan är också ett skydd i nästa liv från helvetet. När man fastar så blir man skyddad från helvetet. Så pass att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att den som fastar en dag fi sabilillah kommer Allah att ta bort från helvetet ett avstånd av 70 år. En dag fasta kommer att ta dig bort från helvetet ett avstånd av 70 år. Så fastan är också ett skydd från elden i nästa liv. Ja. Och då säger profeten alaihissalam: fala yarfut wa la yajhal. Så när ni fastar så ska ni inte göra rafd. Rafd betyder här, kan betyda två saker. Det kan betyda att tala smutsigt, att tala fult, att svära. Och det kan också betyda intimt umgänge. När man fastar, man får inte vara med sin fru. Man får vänta tills kväll. Rafd kan också betyda att man talar smutsigt. Yani respektlöst, man svär och säger fula ord. Det här ska man inte göra när man fastar. När man fastar ska man inte bara fasta från mat och dryck. Det här är lätt. Man ska också fasta från att tala haram, att kolla på haram. Man ser ibland vissa människor, subhanallah, de fastar men de gör saker som är haram. Vad sa profeten alaihissalam om den här fastan? Alla är inte i behov av den. Det enda han får ut är hunger och törst. Allah musta'an. Så när man fastar ska man då inte göra raft, tala smutsigt. Wala yajhal. Han ska inte heller bete sig dumt. Som folket av jahiliya. Folket som levde före islam. Att bete sig dåraktigt, att bete sig fult. Det ska man inte heller göra när man fastar. Och om någon kommer till dig och vill bråka eller tjafsa, så ska du inte bemöta honom med samma sak. Du ska vara bättre än honom och du ska säga, jag fastar, jag fastar. Varför? Du påminner dig själv om att jag fastar, jag vill inte förstöra min belöning, jag vill inte bråka och tjafsa och så vidare. Fast jag har möjligheten, jag ska inte göra det. Och du påminner också den andra personen. Jag fastar, alltså jag bråkar inte. Det kanske ger honom en tankeställare att, oj, det är ramadan, man ska inte bråka, jag ska inte heller säga dumma saker, göra fula saker och så vidare. Så han kanske också låter bli. Och det blir inget bråk och inget tjafs. Eller hur? Jag fastar, jag fastar. Och sen säger profeten Muhammad a.s. att andedräkten som kommer ut från den fastande är mer älskad av Allah än doften av misk. Misk är bland den bästa av parfym som finns. Allah subhanahu wa ta'ala älskar den här doften mer än doften av misk. Varför? För doften som kommer ut från att du fastar är ett resultat av att du fastar. Av att du dyrkar Allah, du låter bli att dricka och äta och du får dåligt andedräkt. Yani du får det här på grund eller för Allahs skull. Och det här är någonting som Allah tycker om. Och någonting som Allah kommer att belöna för. På samma sätt som det nämns i hadithen att martyren, den som dör shahid, kommer på domedagen att komma med blod som också doftar misk. Blod är egentligen någonting äckligt. Men för att det var för Allahs skull kommer det vara någonting fint på domedagen. Och så säger profeten a.s. att Allah subhanahu wa ta'ala säger att han lämnar sin mat, sin dryck och sina lustar för min skull. Allt det här för min skull. Lämnar han de sakerna han tycker om. Min ajli, wassiyamu li. Och fastan är för mig. Allah säger, fastan är min. Men fastan är för mig. Det har nämnts i vissa andra hadither, alltså likadana fast lite andra ordalag. Det säger profeten Muhammad a.s. att goda gärningar mångdubblas. 10 dubblas upp till 700. Förutom fastan, då säger Allah, den är för mig. Yani jag kommer att belöna fastan. Hänger ni med? När man gör en god gärning i islam, den minsta belöningen du får är 10, om gärningen är accepterad. Du gör en salah, vi ska nu inshallah be maghrib. Du får belöningen av 10 maghrib. Det är minsta. Om du ber med khushu och inlevelse och sunna, inshallah du får ännu mer belöning. Upp till 700 eller ännu mer. Allting du gör i islam. Och då säger Allah, förutom fasta. Yani allting har en bestämd belöning i islam. Yani som änglarna känner till, som de kan skriva ner och så vidare, förutom fastan. Allah säger, den är för mig och jag kommer att belöna. Yani endast Allah känner till belöningen av fastan. Och här säger ulema, som jag tror Ibn Hajar, han sa, det är som att jag till exempel säger så här: Ibrahim, kan du ge alla en present? Belöna alla som kom hit idag. Men han ska jag belöna personligen. Vad förstår ni av det? Han kommer få något extra, eller hur? Det är samma sak. Yani, belöningen är enorm för allting gott man gör. Men belöningen för fastan är yani, oändlig. Endast Allah subhanahu wa ta'ala känner till det. Och han nämner också ulema varför. Jo, för att fastan är tålamod. Profeten Muhammad al-Islam kallade fastan för sabr, tålamod. Och han kallade Ramadan för månaden av sabr. Taib. Och vad har Allah subhanahu wa ta'ala sagt om tålamod? Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga kommer att få en gränslös belöning. Utan gräns. Så samma sak. Att allting i islam har en bestämd belöning. Förutom fastan. Varför? För fastan är tålamod. Tålamod är att inte dricka, inte äta, inte göra haram, inte tala haram, inte kolla på haram. 30 dagar, mashallah. Så att belöningen för fastan är otrolig. Taib. Na. Det nämns också just det här uttrycket att då Allah subhanahu wa ta'ala säger den här meningen att fastan är för mig. En annan tolkning är att alla gärningar görs öppet. Yani bönen är öppen. När någon ber, du ser att han ber, eller hur? När någon åker till Mekka på hajj, vi ser honom. När någon ger zakat, vi ser honom. Men när en kille går på gatan och fastar, kan vi se att han fastar? Står du på pannan, fastar? Nej, vi vet inte att han fastar. Yani den är, de säger ulema, den finns ingen ria, finns ingen ögonkänneri i fastan. Utan den är verkligen uppriktig för Allahs skull. För det mesta. Och sen självklart, en person kan ju ha ögonkänneri genom sitt tal. Och skryta, ah, jag fastade så länge och så vidare, för att visa upp sig. Men det vanligaste är att folk inte gör det. Utan att fastan är hemlig mellan personen och Allah subhanahu wa ta'ala. No. Inshallah, det är 10 minuter kvar så vi avrundar och vi kan ta lite frågor. Bi idhnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.